Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Jesus, du som tron i hjärtat giver, föröka den hos oss av nåd allt mer, så att blott du vårt hjärtas tröst förbliver. Hjälp oss att tro fastän vi inte ser. Ge oss den tro som livets pärla finner, den tro som skänker salighet och frid. Ge oss den tro som världen övervinner och gör oss villiga till helig strid. Låt anden oss in i din sanning leda, att tro vi må vår salighet i dig. Att vi ej övervinns av otron vreda, mot vilken ingen själv kan reda sig. Amen. Temat idag är Jesus skapar tro. Och vi har hört den text som ska vara utgångspunkten för den här predikan från Johannes evangeliets 4:e kapitel. Texten är en direkt fortsättning på evangelietexten förra söndagen, då temat var Jesus helgar hemmet. Eftersom vi inte hade någon gudstjänst då, så vill jag inleda med att göra en översikt över det som hände enligt första delen av det här kapitlet, Johannes 4. Vi har här en berättelse som finns bara hos Johannes. Och det är en fin beskrivning av hur Jesus bedriver själavård. Det som händer här infaller under en färd från Judén till Galileen som Jesus och hans lärjungar gör efter den första påsken i Jerusalem och efter dopverksamheten i Judén. Det står att Jesus måste ta vägen genom Samarien. Varför det? Vanligen undvek judarna att gå genom Samarien. De gick en väg runt på andra sidan Jordan och sen upp mot Galileiska sjön. Nu tog Jesus vägen upp genom Efraims bergsbygd. En väg som ingalunda var någon självklar heller om man ser till bekvämlighet. Men han måste. Det var ju så att samariterna föraktades då de var ett blandfolk. Både till sin härkomst och till sin religion. Men Jesus måste ta den här vägen. Det var så att han skulle möta den här kvinnan. Det var ingen slump att han vandrade upp till byn Sykar som låg mellan de heliga bergen Ebal och Gerissim. Platsen är mera känd som Sikem, eller en mera känd by där i närheten. Det var en viktig plats under patriarktiden. Där byggde Abraham sitt första altare när han kom från Mesopotamien. Och där offrade Jakob efter sin återkomst från samma land. Och där skaffade Jakob ett jordstycke där Josefs ben senare blev begravda. Nu hade Jesus och hans lärjungar kommit till Sykar och Jesus satte sig vid Jakobs brunn. Han var trött av vandringen. Och det här är ett litet men mycket starkt vittnesbörd om Jesu mänsklighet. Han var en sann människa. Det var inte så att han flög fram med gudomlig kraft och behövde uppleva några svårigheter. Han var trött. Gud blev trött och måste vila. Lärjungarna gick in till staden för att köpa mat och Jesus blev ensam kvar. Jesus skulle träffa en bestämd kvinna. Hon kom ut i brunnen mitt på dagen för att hämta vatten. Och det är lite märkligt eftersom man brukar undvika att gå ut på såna här ärenden när det var som hetast på dagen. Hon gick dit sannolikt för att inga andra var på väg i samma ärende då. Hon kanske undvek människorna. Men nu fick Jesus möjlighet att träffa henne enskilt och han inledde ett samtal med henne. Jesus visste precis vad det var för en kvinna. Han visste att hon levde i synd. Han kunde ha ställt henne mot väggen och tillrättavisat henne och förmanat henne för hennes otukt, så att hon skulle bli omvänd. Då skulle kvinnan antagligen ha blivit förnärmad och gått sin väg. Men Jesus ville leda henne till frälsning, till ett nytt liv. Han säger då inte direkt, du är en syndare och du behöver frälsning. Du behöver få förlåtelse för din synd och börja ett bättre liv. Han börjar med ett samtal kring vardagsfrågor. Ge mig vatten att dricka. Det kunde hon hjälpa honom med. Men hon förvånas över att Jesus som en jude ber en samaritisk kvinna om vatten. Och Jesus förklarar, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Det här begriper inte kvinnan. Hur skulle han ha burit sig åt att få upp vatten från brunnen då han inte ens har en skopa? Men Jesus berättar för henne om det levande vattnet som blir en källa och som flödar fram och ger evigt liv. Och kvinnan förstår att hon behöver det vattnet. Hon får en längtan efter att få det som Jesus talar om. Fast hon ännu inte förstår att det handlar om någonting annat än det fysiska vattnet. Så går Jesus in på hennes livsföring genom att be henne hämta sin man. Och kvinnan säger att hon inte har någon man. Jesus avslöjar att hon har haft 5 män. Och den man som hon nu lever tillsammans med är inte hennes man. Det här verkar chockera kvinnan. Nu blir hon förvirrad, nu börjar hon prata om annat. Hon inser att Jesus är en profet. Och så vill hon börja diskutera religiösa frågor. Hon funderar över var man ska tillbe. Hon säger att våra fäder har tillbett på det här berget. Berget Gerissim. Det var det ställe där välsignelsen skulle uttalas över folket. Det är en anvisning som Mose ger i 5 Mosebokens 11 kapitel. Där han säger hur man ska göra när man har intagit det här landet. Hälften av stammarna ska stå på berget Gerissim och uttala välsignelse. Och mittemot på berget Ebal ska andra hälften stå och uttala förbannelse. Och det står sen i Josuas bok 8 kapitlet hur man gjorde. Därefter så har då det här berget blivit ett heligt berg där då också samaritarna tillbad Gud. Jesus undervisar så kvinnan om den sanna tillbedjan och presenterar sig som Messias. Jag är. Och kvinnan synderskan kommer till tro. Och så kommer vi nu in i dagens text. Och vårt ämne för idag, Jesus skapar tro. Precis nu kommer lärjungarna tillbaka. Och så blir de förvånade över att Jesus samtalar med en kvinna. Kanske blir kvinnan lite skrämd när det kommer en hop med folk. Hon går sin väg. Hon kanske finner det bäst att fly så hon inte ska bli ställd inför att skämmas inför de här människorna. Hon låter sin kruka stå och så rusar hon in till stan. Men hon gör det inte för att hon är skrämd. Utan hon går för att berätta åt människorna i stan att de också ska komma och se vem hon har träffat. Kanske han är en profet. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Och de här människorna i staden, de lär väl ha veta vad hon har gjort. Men denna främling, han visste. Kom och se. Han kanske är Messias. Hon har hört något som gör att hon inte kan vara tyst. Hon måste få berätta. Hon är inte riktigt säker ännu, kanske han är Messias. Hon vill ha flera med för att lyssna. Kanske det är för kvinnan på samma sätt som för Emmausvandrarna som omtalas i Lukas evangeliets 24 kapitel. Då Jesus anslöt sig till dem på deras vandring på den första påskdagen, så kände de inte honom. Men när han undervisade dem om vad Mose, alla profeterna och skrifterna hade undervisat om Jesus, hade förutsagt om Jesus, Messias, då började det brinna i deras hjärtan. Då känner de, det här är sanning. Så tände alltså anden en eld i dem, och kanske det var samma eld som kvinnan upplevde, så att hon inte bara kunde vara tyst. Hon måste få berätta, hon måste få säga att hon nu har fått del av det som var det levande vattnet, fast hon kanske inte riktigt förstod det här. Hon har fått mycket förlåtet för det att Messias talar med henne och erbjuder henne det levande vattnet och undervisar henne om den sanna tillbedjan. Det har överbevisat henne om att hon behöver en frälsare. Hon kan inte bli kvar så som hon levde i sitt liv. Kvinnan planerade inget. Det här visar precis vad som hände när Jesus skapade tro. Det var ordet som kom till henne, överbevisade henne. Hon gjorde inga övervägda beslut och funderingar. Den heliga ande överbevisade henne om synd och väckte tro. Men det som var planerat däremot, det var att Jesus skulle möta henne. Det hände precis det som Augsburgska bekännelsen uttalar kort och koncist i den femte artikeln. Genom ordet och sakramenten, så som genom medel, skänks den helige ande, vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron, var och när det behagar Gud. Nu behagade det Gud att genom detta ord frälsa den här kvinnan, ge henne tron på Jesus, Messias. Det var genom Jesu ord som hon kom till tro. Det är så Gud har inrättat det. Vi ska höra för att tro. Tron är inget som vi själva fabricerar. Den kommer inte av våra kloka tankar och filosoferande. Inte heller av att besluta oss för att tro. I Johannes evangeliet 6 kapitel, vers 29 står det: detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. När kvinnan har gått till staden dukar lärjungarna upp mat åt Jesus. Det är ett avsnitt här som inte fanns i den egentliga texten. Då tar Jesus tillfället i akt och berättar om den mat som är viktigare än det jordiska brödet. Nu har fälten vitnat till skörd, fast det ännu är 4 månader till skördetiden. Det är en annorlunda skörd än den lärjungarna tänker sig. Samariterna ska nu få höra evangeliet om världens frälsare. Många av dem kom till tro när de hörde kvinnan berätta. Men ännu fler kom till tro när de hörde Jesus själv undervisa. Nu bekände de att Jesus verkligen är världens frälsare. De trodde på honom som kommit för att ge sitt liv till lösen för deras synder och världens synder. Vilket härligt vittnesbörd. Kvinnan fick vara ett redskap för evangeliet genom sitt spontana vittnesbörd. Det var inte hennes ord i sig själva som skapade tron, utan det var han som hon vittnade om, Jesus. Då vi funderar på hur vi ska vittna om Jesus, ja, gör vi det förresten, så ska vi inte grubbla på hur vi ska formulera oss. Vi ska berätta om Jesus. Så som Lina Sandell formulerade: tusen, tusen arma själar suckar efter liv och frid. Säg dem något ord om Jesus, medan du ännu har tid. Säg dem blott vad själv du funnit. Vittna om vad själv du sett. Om den kärlek utan like, om den nåd han dig berätt. Vi ska fundera lite på det här vittnesbördet också. Kvinnans vittnesbörd. Den samaritiska kvinnan blev ett vittne om Jesus. Och det här drar många slutsatsen. Alltså har kvinnor samma uppgift att predika som män. Det har använts som ett argument det här i den konflikt som har pågått i lång tid om kvinnor ska bli präster. Varför skulle Jesus ha tillåtit att den här kvinnan predikade för folket om han inte ville att kvinnor också skulle vara präster? Vi ska vara noggranna här. Kvinnan utförde en uppgift som varje kristen har anförtrotts. Att vittna om det som hon hade mött i sitt eget liv. Varje kristen är kallad att vara ett vittne, som Petrus säger. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. När kvinnan blev överbevisad om vem Jesus var kunde hon inte vara tyst. Hon måste få berätta. Har du lärt känna Jesus? Har du något att berätta? Då ska du inte vara tyst. Då ska du låta din kruka stå och inte hindra dig från att berätta. Det finns ingen jordisk syssla som är viktigare än den att tala om Jesus. Det här gäller män och kvinnor, alla som kallas av Herren. Men nu är det en helt annan sak att kallas att vara Jesu tjänare, att av församlingen kallas att betjäna andra med ordet. Då Jesus kallade apostlar fanns ingen kvinna med. När aposteln Paulus undervisar om kvinnan som andens inbördes uppgifter ger han klara instruktioner. Kvinnan ska inte uppträda med auktoritet över mannen. Vem som kan kallas till präst hör till frågorna om att ordna uppgifterna i församlingen enligt Guds vilja. Så som han framställer dem i sitt ord. Och inte den vardagliga tjänsten att vittna om frälsaren för våra medmänniskor. Varje kristen har uppgift att vittna för sina medmänniskor. Och det är den uppgiften som den samaritiska kvinnan utför. Kvinnan lät sin kruka stå. Vad betyder det? Det betyder inte att vi ska försumma vårt jordiska arbete. Men kvinnan hade fått en nyckel till att börja reda upp sitt liv. Och nu måste hon gripa tillfället så länge det fanns inom räckhåll. Hon visste inte hur länge Jesus skulle stanna kvar. Men krukan kunde hon fylla senare. Det kan lätt bli så att det jordiska blir en undanflykt för oss. Inte nu, senare. Nu måste jag först köta om så att vi får brödfödan. Sen om jag hinner ska jag fundera på de andliga frågorna. Där går stick i stäv med Jesu undervisning i bergspredikan i Matteus 6. Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Den rätta prioriteringen i vårt liv är att Guds rike ska komma först. Det finns inget viktigare för oss än att se att vi i oss själva är förlorade, fördömda syndare. Men att vi i Jesus är frälsta, förlåtna, benådade. När Jesus kallar, ska vi låta vår kruka stå. Då ska vi bara lyssna, tro och följa. Då kallelsen ljuder finns det bara idag, som Hebreerbrevet säger. Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Så gjorde också lärjungarna som hörde Jesus kalla, följ mig. De lämnade sina nät och följde honom. Det heter till och med, strax lämnade de sina nät. Var det inte ansvarslöst? Jesus lämnar ingen vind för våg. Han såg nog till att näten togs om hand av någon annan i fiskelaget. Och han såg nog också till att de som följde honom fick mat för dagen, så att de överlevde. Det berättas på många ställen i evangelierna om att många kvinnor följde med Jesus. Det står till exempel i Lukas 8 att några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och blivit botade följde med och tjänade dem med vad de ägde. En av dem var Johanna, hustru till en av landets höjdare, Herodes förvaltare Kusas. Gud sköter verkligen om de sina. En liten detalj, men som kan vara nog så talande. Sådant vill Gud också berätta för oss, för att försäkra oss om att vi inte ska behöva vara ängsliga, men också att vi ska använda det vi har för att tjäna Herren. Så här är det också idag. Gud kallar olika slags personer i sin tjänst och utrustar dem så att de kan försörja församlingen med sina kunskaper och jordiska tillgångar. Vi får tacka Gud för att han har kallat människor med olika gåvor till vår församling. De gåvor som vi har fått ska vi också använda med flit och inte vara lata. I det avseendet ska vi inte låta vår kruka stå. Allt det här är Guds välgärning och ingen självklarhet. Det är ett bevis på Guds barmhärtighet och nåd. Det är Guds nåd att det inte är ute med oss, utan att Jesus har kommit för att söka upp oss som han kom för att söka upp den samaritiska kvinnan. Oss som var förlorade i våra synder. Också oss har han köpt fri från djävulens välde genom att han har betalat vår syndaskuld. Han har blivit världens frälsare. Det är nåd. Också det att vi inte behöver ta bekymmer för att vi ska få bröd för dagen, utan lämna allt i Guds hand som sörjer för oss. Han som har kallat oss är trofast. Så får vi som kvinnan gå till våra grannar och våra släktingar och visa dem till Jesus. Be att de kommer med för att se honom som inte bara har sagt oss allt vi har gjort, utan också har sagt vad han har gjort för oss. Gud give att vi också skulle få lovsjunga honom inför den himmelska tronen. Tacka honom för att han har kommit till oss för att ge oss det levande vattnet, syndarnas förlåtelse, liv och salighet. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, du som i din outgrundliga barmhärtighet har älskat oss och gett din enda son till att vara vår frälsare. Vi ber dig, låt din helige ande väcka våra hjärtan till att fast och stadigt tro att vi i Kristus har syndernas förlåtelse och det eviga livet, så att vi håller oss till honom och förblir trygga nu och i vår sista stund. Amen.